God augustikväll på er. Jag heter Adrian Alebo Andersson och ni är varmt välkomna till kvällspasset. Där vi ikväll binder segerkransar så lagerbladen flyger för att fira all världens vinster. Ämnet för kvällen är kort och gott: jag vann! För den här sommaren verkar ju vara en utmärkt tid att kora vinnare i. Spanien vann precis VM i fotboll och fick höja planetens mest guldglänsande pokal mot de amerikanska skyarna i triumf. Och så ska vi inte glömma alla de mästerskap som fortfarande stundar. Innan sommaren är över ska vinnare vaskas fram i EM i friidrott, EM i simning, VM i ridsport och EM i volleyboll. Men så finns det ju en hel värld bortom sportvärlden. Och i den finns det i sin tur oerhört många fler vinster att fira. De kanske inte alltid slutar i att vinnaren får en medalj runt halsen och kanske inte alltid är grund för ett ärovarv. Men ikväll vill jag hylla alla möjliga typer av triumfer. Vann du äntligen ett parti memory mot din 5-åriga systerson? Vann du en alldeles överdimensionerad nalle på ett lyckohjul och vet i talande stund inte riktigt hur du ska få med den hem? Eller drog du vinstlotten i drejtombolan när du vann en livsförbrukning av lera och medföljande drejkurs i Dolomiterna? Och vår första vinnare och inringare ikväll, ja, det är du, Elinor!
Ja, men hallå!
Hallå, varmt välkommen in till oss. Jag måste börja med att gratulera till vinsten.
Ja, tack. Det var ju ett tag sedan då, men...
Berätta mer. Vad är det egentligen du har vunnit?
Ja, väldigt många år sedan. 76, 77 någon gång.
Ja.
Jag var väl en 5-6 år, någonting. Mm. Och på den tiden, så här på 70-talet, 80-talet, då... var liksom lite mer så här små aktiviteter, lite gärna via föreningar eller någonting åt det hållet. Så att det var alltså en pulkatävling i en slalombacke som ligger väldigt nära där jag bor. Och jag var med i den. Lite så här oklart varför jag var med.
Ja.
Men jag minns det att jag satt i en pulka. Det var ju ganska brant där i backen, i slalombacken.
Mm.
Det var någon farbror som startade igången. Så åkte jag ner för pulkan. Ja. Eller åkte ner för backen med pulkan.
Ja.
Så var det en annan man som tog emot mig där nere och sa: grattis, du har vunnit.
Nej.
Och jag bara, jaha, okej. Vunnit en pulkatävling. Men jag fick ingen pris på en gång. Utan jag och min pappa, vi var tvungen att gå och hämta det där priset någon dag senare.
Ja.
Och ja, det är ju liksom kul att vinna när man är i den åldern. Tänkte, wow, vad ska man få nu?
Precis, vad fick du nu?
Jag fick ett par handskar. Det skulle vara ett par skidhandskar i något konstigt plastmaterial. Skulle väl se ut som läder. De var blå, men lite typ Ingemar Stenmark-utseende på vantarna. Och så var det något rött foder. Men fingrarna var så smal så jag fick knappt på med vantarna fast när jag var ett litet barn. Jag kunde inte böja fingrarna. Och man frös i dem. Jag var jätte besviken. Jag hade ju hoppats på någon godis eller en leksak eller någonting.
Jag förstår och inte.
Det var som att de hade letat i någon så här varglömda saker och låda. Och tänkt, oj, vad ska vi hitta på för pris i den här som har vunnit?
Men du, det låter lite som att du satte dig själv i en känslomässig berg-dalbana från att du stod där på toppen av backen. Du kom alltså ner först och som det lät på dig när du ändå beskrev det här så var du lite chockad över att du vann. Alltså, det fanns ingen mållinje att korsa riktigt utan det var först när den här mannen kom fram till dig som du förstod att jag är faktiskt vinnaren här.
Ja, det var lite så. Lite oklart. Det var väl kanske inte lika strukturerat på den tiden om man ska säga. Utan det var så här, det har vunnit. Ja.
Och hur långt efter det här vinstbeskedet började drömmarna om godis och gott och ett härligt pris egentligen dyka upp inom dig, Elinor?
Jag minns faktiskt inte, men jag tänkte så här. Jag tänker mig att när man ska gå iväg och få ett pris, man tänker ju ändå att man ska få något. När man är ungefär runt 6 år,
då såklart
tänker man ju att man ska få något kul. Och inte ett par värdelösa vantar, handskar, vad det nu var, skidhandskar tror jag de definierade det som. Jag kunde inte använda dem. De var ju kalla och jag kunde inte böja fingrarna. Väldigt oklar minst.
Det var alltså inte så att de inspirerade dig så småningom till en framtida skidkarriär. För nu när man har en sån person med uppenbar vinnaraura som ju du hade, Elinor, då kanske det var ett försök att ta tillvara på den och på något sätt konservera den, de här handskarna. Men det blev inget sånt för dig.
Jag har tävlat i andra saker. Skidor jag tror jag får, men jag är så otroligt dålig. Jag har tävlat inom ridning och nu tävlar jag i styrkelyft. Det går lite bättre än... Ja.
Och hur många gånger inom din rid- och styrkelyftskarriär har det visat sig att priset till slut var ett par ganska värdelösa handskar?
Du, i styrkelyft har man fått medaljer, men inom ridningen har man ju fått lite oklara saker ibland. Jag har ändå klarat mig undan med lite kaffeburkar och några grejer till hästarna ungefär. Så att där har jag ändå fått okej saker.
Ja.
men man kan ju få lite så här, man känner, när jag sprang någon lopp har jag inte vunnit.
Nej.
Och när man åkte motionslopp i skidor, för jag har ändå åkt motionslopp, men jag är ganska, fast jag bor i norra delen av Sverige, så jag är ganska dålig på att åka längdskidor. Då har man ju också fått massa oklara saker som har legat kvar. Du vet, när alla andra plockar det roliga så ligger det lite diffusa saker kvar. Så tar
ja,
man
när det är lite först i kvarn så där.
Ja, det är ett fint prisbord, men är du längst bak då får du ta det som blir över. Det kan vara lite vad som helst som någon har sponsrat med. Eller,
ja. Ja, såklart. Men Elinor, går då härleda din icke-existerande karriär inom all vinteridrott till den dåliga prispotten egentligen? Det låter som att det finns en gemensam nämnare här.
Det är kanske den som gav mig något så här dåligt, att jag inte skulle bli bra på skidor.
Ja, det är inte
jag.
Värt det ju.
Nej, jag sa att jag föredrar att göra saker och ting inomhus eller när det är varmt och inte snösporter.
Ja, du, det låter som att du har valt rätt väg och att du har valt med erfarenheten i bakluckan. Eller hur?
Jajamän. Exakt.
Elinor, tusen tack för att du hörde av dig till oss här i kvällspasset ikväll.
Ja, men tack så mycket själv.
Ha det så himla fint nu.
Ja, jajamän. Hej, hej.
Hej, hej. För mig känns det som en enda stor vinst att få kroka arm med dig som lyssnar hela kvällen. Men när det kommer till idrottsliga vinster, då har jag faktiskt bara en enda att berätta om. Jag var 9 år gammal, gick i 3:an på Påskbergsskolan i Varberg och på fritids skulle man ställa till med stor schackturnering. Där ska jag vara med, tänkte jag. Det enda som stod mellan mig och den där decimeter höga plastpokalen var egentligen att jag inte hade en aning om hur man spelar schack. Så jag cyklade hem illa kvickt efter skolan och hann ungefär så långt som att lära mig hur varje pjäs rörde sig på brädet. Sen var det dags för öppningsmatch, 8:ondelsfinal mot Stella. Hon visste mer än hur pjäserna gick, det var ganska tydligt. När hon tog sekunder på sig att göra sina drag tog jag 10, 15, 20 minuter på mig att ta mina. Och just precis där hade tävlingsledningen, i det här fallet fröken Benny som han kallades, gått bort sig helt. Benny hade nämligen ingen budget att köpa in schackklockor till ett helt fritids. Och därför fanns det inte heller någonting som stoppade mina matcher från att bli timmar, dagar och i mitt och Stellas fall faktiskt veckor långa. Till slut sa Stella att hon hade annat att göra än att sitta och vänta på mig och gav upp. Jag var vidare till kvartsfinal. Och jag är inte helt stolt över det här idag, men lagom till kvartsfinalen så tyckte jag mig ha funnit ett kryphål. Min motståndare Hampus och jag skakade hand, han gjorde första draget och jag väntade. Och väntade, drag efter drag. Till slut sa Hampus att han hade annat att göra än att sitta och vänta på mig och gav upp. Framme i semifinal mötte jag storfavoriten Alexander. Men under lovet som hade kommit lägligt innan den matchen hade jag hunnit lära mig att spela på riktigt. Jag hade fått riktigt kläm på det där, men jag behövde liksom inte längre den där maskningen eller de där, helt ärligt, lite fula knepen. Jag vann. Helt utan någonting av det där. I finalen mot Karl, sen så red jag på vinstvågen och så plockade jag hem bucklan till slut. Om än inte helt välförtjänt. den här lilla pokalen som när man lyfte på den jublade på ett väldigt plastigt och elektroniskt sätt. Woho, sa den. Tills batteriet tog slut. Då fick man byta det och så kände man sig som en vinnare igen. Det var min vinst. Men när, hur och vad vann du, Karin, vår nästa inringare?
Hej!
Hallå på dig, god kväll!
God kväll!
Hade du mer rent mjöl i din vinnarpåse?
Jajamensan.
Åh, vad härligt.
Ja, men nästan lite ovetandes vinnandes måste jag ju säga då.
Det här låter spännande. Berätta mer.
Ja. Jo, vi bodde i Ras Al Khaimah i Förenade Arabemiraten i 3 år.
Bra start på vilken historia som helst.
Ja, och då var vi iväg då på helgen, det var ju sådär, och då åkte man ju liksom och skulle handla lite och så. Och då var vi inne på Carrefour, där det är så här matbutik, ja det får man ju inte säga nej. Nej, men den finns ju inte i Sverige.
Ja, det är precis, jag tror att den går under någon annan public service-regler och lagar.
Ja, precis, det får de ha hand om där. Nej, och då gick vi in där och så tänkte, ska vi handla? Nej, vi åker och handla sen i veckan, för vi skulle få gäster till nästa helg då.
Ja.
Och sen gick vi där liksom, jag och mannen och våra 2 barn som var med och handlade då. Ja, och så man, vi handlar ändå då. Ja, så det blev en liksom en full kundvagn liksom som man skulle ha då till helgen efter och allt så där när det kom gäster och så går vi fram till kassan och så står jag där liksom där man ska packa i varorna, men det är ju alltid någon som packar i åt den där liksom, som packar kassorna och så, det får man ju inte göra själv.
Nej.
Och så står den här mannen bredvid mig och så säger han så här: "Oh madam, I hope it will be number 5." Och jag bara, vad pratar han om? Jag fattade inte vad han liksom... Och han stod så här ganska nära. Så jag blev så här, för de brukar ju liksom vara ganska så här reserverade. Och jag tänkte, jag bara, yes, yes. Och så jag plötsligt hör man en konferencier så här.
Nämen.
Yes, and lucky number 5! Och liksom, och då kom de fram liksom, liksom congratulations och allt sånt där. Och vi fattade ju ingenting. För vi hade ju inte sett liksom när vi gick in att det var något... event liksom. Men då var det någon årsdag eller någonting som de hade funnits där på den här målen där vi var. Så att då lottade de ut liksom att ens kundvagn blev betald.
Åh, det var ju otroligt trevlig vinst.
Ja, precis. Och först började de så här, men vänta här nu, är ni turister? För då gällde det ju inte, man var ju tvungen att vara boende där. Men vi var ju liksom residents där då, när vi var där och jobbade. Så de bara, då är allt okej. Så mannen fick gå in på något kontor och fylla i massor med papper. Och så packade de varorna och stod där, lucky you, may we take a picture. Så upp med ena barnet i famnen och så kort. Och så,
det var bilder direkt, då känns ju känner man sig som en riktig vinnare otroligt snabbt.
Precis! Och vi hade ju liksom, det hade vi ju inte, alltså vi hade ju inte fattat det överhuvudtaget. Så vi var ju som frågade, när vi gick därifrån, jag och mannen, vi bara, men alltså vad hände? Vi betalade ju inget, vi behövde ju inte betala. Nej, så kan det vara ibland. Ibland har man tur.
Ibland har man tur. Och Karin, det här låter ju som en dröm. Men också lite av en mardröm där i början när du inte riktigt kan ha förstått vad det var som pågick. Det måste ha varit några sekunder där när man undrar, har jag gjort rätt? Har jag gjort fel? Har jag, liksom, hur har jag fört mig? Hur har jag rört mig? Vad har hänt?
Man blev lite fundersam först, men sen var de ju så himla... Man såg ju att de blev så glada och kassörskan log och oj. Så att då fattade man att det var inget allvarligt så. Jag skulle ju inte åka i fängelse i alla fall.
Nej, det var väl fint det. Och Karin, lucky number 5 alltså. E5 fortfarande och för evigt ditt turnummer?
Nej. Det var ju bara ett nummer som råkade bli då. Så det får någon annan ha som turnummer.
Jag fattar. Du kanske har inspirerat några. Som inte hade turnummer innan.
Ja,
nu
precis.
Känns lucky number 5 desto närmare.
Ja, precis.
Karin, vilken enormt spännande historia. Och du tog oss flera mil bort från Sverige dessutom. Tusen tack för att du ringde in.
Bort. Ja, tack själv och tack för ett bra program.
Ja, men du, det är jag som ska tacka. Ha en jättefin kväll nu.
Ja, detsamma.
Hej, hej.
Hej då.
Hej. Pia till exempel, hon vann 2 meter falukorv och skriver så här: 10 år gammal gissade jag rätt på antal makaroner i en glasburk på den lokala affären. Pappa och granngubben fick hämta den, uppspänd på en 2 meter lång planka. Mamma, hon var gråtfärdig, men vi delade upp den och gick runt i grannskapet. Ingen rolig vinst för en 10-åring. Oh,
stackars mamma, jag ser henne framför mig när jag pratar om henne. Gråtfärdig och allt. Carolina, hon har också vunnit lite av en högsta vinst faktiskt. Hon skriver att det var en tävling anordnad av Aftonbladet Plus där man fick önska vem man ville dejta och vad man ville göra. 16-åriga jag var dödsförälskad i den då rätt nya 22-åriga Carl Einar Häckner och jag ville gärna prova rida islandshästar så jag önskade en kombo. Jag flögs ner till Göteborg, hämtade Carl Einar på teatern och for ut till Lerum. Vi red och blev fotade, sen in till stan där vi fick sitta ensamma och äta middag. Jag var tokblyg, minns att han trollade för mig och var så gullig. Han skickade julkort några år efter och vi sågs året därpå i Hudiksvall där han hade show. Fick gå backstage så vi kunde snacka. Går och ser honom ibland när han uppträder i närheten fortfarande. Han är en så fin människa. För mig så stort, men för honom var jag säkert ett fan i mängden skulle jag tro genom åren. Men det gör ju inget. Ja, vilken historia och vilken dejt! Nu är det dags för nästa vinnare upp på prispallen. Jag säger hallå där, Therese!
Hallå, hallå.
God kväll, god kväll. Vad har du vunnit, Therese?
Ja, alltså, jo, det var så här att det fanns en radiokanal förr som man kunde höra. Jag bodde utanför Jönköping då.
Ja.
Så jag lyssnade alltid på den på jobbet och de brukade ha lite tävlingar. Så jag vann lite diverse grejer. Någon riktigt fin gasolgrill och en skottkärra och ja, men lite så här bra ha-grejer. Men det största, det var väl ändå att vinna att jag och en kompis fick åka upp till Stockholm, se en kväll med Luke och träffa R.E.M. backstage.
Oh, du, det var inte dåligt.
Nej, men visst var det inte. Det var riktigt häftigt.
Men vad
Detta
var det här för...
2004.
Ja, vad var det här för lokalkanal och vad hade den här lokalkanalen för budget egentligen?
Det här hette Radio Match. Jag tror att det sändes på lite olika ställen. Jönköping och kanske typ Linköping. Alltså lite olika ställen tror jag de var på. De måste ha haft rätt bra för att det var... Vi fick åka upp, vi fick hotell och allting. Och sen fick vi då vara med på den här inspelningen. Och så fick vi träffa dem innan vi gick in i studion. Så fick vi träffa R&M backstage. Så det var några... Det var några till liksom som också hade vunnit. Ja. Men jag fick ta med en kompis då.
Var R.E.M. riktiga favoriter där i 2004-kroken?
Ja, men jag har nog alltid tyckt om dem. Även ja, men du vet, när MTV fanns då.
Ja.
Då fanns jag i alla fall. Det kanske inte du gjorde.
Jag tror jag fanns, men jag tror kanske ja, inte jag fanns tillräckligt för att registrera det.
Nej, precis. Och då vet jag, gillade jag deras låtar, de här Shiny Happy People och lite så här. Så jag gillade dem jättemycket. Men, och sen blev vi ju riktiga fan, jag och min kompis. Vi åkte några gånger på lite spelningar med dem sen och det var jättekul. Och det var lite kul för Peter Back då, som spelar gitarr. Han frågade hur min sons namn stavades för jag skulle ta autograf till honom. Och så, han bara, men skriv det här på duken, sa han. Så jag skrev, Anton heter min son. Och, för vi trodde det var en pappersduk, men det var en linneduk, visade det sig sen. Så det stod Anton på en linneduk på TV4.
En lite så exklusiv linneduk som rullades yes. ut när R&M var på besök.
Precis, där står det Anton med svart spritpenna nu. En dag gjorde det. Nu har de nog bytt ut den duken för det var ju trots allt 22 år sedan det här hände.
Det är någon som har stått i 22 år och verkligen försökt varenda fläckborttagningsmedel på TV4.
Den det kan vara så.
Sisyfos jobb verkligen.
Yes. Så att, nej, det var riktigt häftigt och sen var med på inspelningen där av Sen kväll med Luke. Och då fick jag också lite feeling så att jag blev faktiskt kallad värsta grymma tjejen av Christian Luke.
Nej. Värsta grymma tjejen, Therese.
Japp, jag fick feeling när vi gick in i studion och bugade mot publiken. Och sen under inspelningen så stoppade de inspelningen för de skulle pudra Christian lite i pannan. Och då sa han, är det någon som vill dela svett med mig? Och då räckte jag upp handen såklart. Vad fan, du är värsta gamla tjejen, sa han. Så fick jag lite puder.
Men du, Therese,
i pannan.
Nu har du staplat upp ett helt gäng vinster här. Är det gasolgrillen, yes. är det träffen med R&M eller är det Christian Lukes svett som var den största vinsten av de här?
Ja, men det var väl ändå R.E.M. får jag väl lov att säga. Gasolgrillen gav jag faktiskt till en kompis, för jag ville inte ha gasol. Så den fick hon. Hon var jättenöjd med den.
Jag måste fråga också, du som verkar vara en sån här utpräglad vinnarkultur. Hur skulle du vilja tipsa resten av världen om hur man kan vinna lika mycket som du? För att det här, någonting gör du ju väldigt, väldigt rätt när man får Christian Loks svett sådär en vanlig dag 2004 i pannan. Och sådär. Det är ju inte alla som får det.
Det var nog bara feelingen som gjorde det. Jag fick feeling helt enkelt och bara räckte upp handen. Jag tänkte inte. Men nej, det gäller att vara snabb på telefonen om det är såna telefontävlingar. Det var det jag var på den tiden.
Ja, du har inte blivit långsammare på telefonen. Här står vi ju idag.
Nej, jajamän. Man måste nog ha lite tur också kanske då.
Lite tur, men som jag tolkade så känns det också som att kasta sig ut. Det kan vara ett ganska bra recept.
Ja, det kan det vara. Och kanske, alltså jag tror att jag inte heller tänker innan i de situationerna. Utan jag bara gör det.
Jag tror att det är jättebra.
Jag kastar mig ut. Ja, det är nog det faktiskt. Vet det kan vara så.
Jag tror verkligen att många som lyssnar nu mår ganska bra av det tipset. Alltså, man vill ju ingenting på att sitta och vela och älta och grubbla egentligen. Kan man försätta sig i vilka härliga situationer som helst om man bara vågar ta klivet?
Det är ju det. Sen gör man ju inte alltid det. Men i sådana fall så kan man ju göra det. Man har ju vinna. Man kan ju inte annat än att förlora då.
Precis.
Och det är inte så farligt att förlora. Sådana saker gör ju ingenting om man inte klarar när det gäller att vinna grejer.
Det är ju så. Det är ju faktiskt då. Så himla, himla sant. Tack så hemskt mycket, Therese, för all denna visdom och för att du vågade, slängde dig ut och ringde in till oss här i kvällspasset. Ja.
Tack så jättemycket. Ha en fin kväll nu.
Ja, men detsamma, detsamma. Hej, hej.
Ja, tack, hej.
Och en som verkligen vet hur det känns att stå på segerns topp, det är årets alldeles nykrönte världsmästare i kubb. Välkommen till kvällspasset, Martin Segerlund.
Tack så mycket.
Fantastiskt att ha dig med. Du, det må vara en ganska urtvättad fråga det här, men Martin, hur känns det?
Det känns ju overkligt. Det är inte så utvättat, för det är ju första gången jag vinner någonting så här stort. Så att, för mig är det en ny känsla och helt overkligt. Det är underbart.
Otroligt mäktigt ju. Du, ska vi börja från början kanske? Vill du ta oss med till stunden när du kände att kubb, det är min grej?
Ja, det är ju några kompisar till mig och däppar som släktingar som började spela kubb i slutet av 00-talet, där 08-09 någonstans. Mm. Och han hade också, hans brorsa och sådär, de hade en turnering i Stockholm som heter Kubbistan. Så de körde under väldigt många år, så vi var med i den. Och sen så fick jag följa med till VM och var med i ett lag som de hade som hette Access of Goodness. När man var där så var det fantastiskt roligt. Det var hur mycket folk som helst, en riktig folkfest. Och då var man fast. Då var det jättekul, så det här vill man fortsätta med.
Ja, vad krävs då för att ta sig till toppen av kubblandskapet? Vad ligger bakom den segerlundska framgångssagan i det här fallet?
Ja, alltså, man var ju väldigt såld på kubb och vi hade ett skönt gäng som vi spelade med. Och sen gick det väl massa år och jag kände någonstans att jag vill bli bättre. Så vad är det jag måste göra för att bli bättre? Så då började jag träna själv väldigt mycket. Köpte ett kubbset och gick ut och började träna själv. Kasta mycket, 8 meters kast. Och en bana är ju 8 meter lång och halva banan är 4 meter. Så att jag började träna mycket 8 meter, mycket 4 meter. Och jag förstod liksom inte riktigt varför. Jag hade svårt för att träffa kubben ordentligt hela tiden. Så att jag bestämde mig för att säga, men nu jäklar, jag måste träffa det här. Så att jag satte upp kubbarna i olika avstånd och började liksom kasta pinnen på olika sätt och började hålla den i olika grepp. Och testade massa olika varianter bara för att hitta rätt känsla. Och sen efter flera års av träning så började jag hitta rätt känsla. Och jag började träffa 8 meter och jag började träffa korta kast. Och då förstod jag så att nu har jag någonting här som kanske kan räcka någonstans.
Och så står du där så småningom i final mot amerikanen David Corey. Vill du ta oss igenom matchen och stunden kanske framförallt när det gick upp för dig att guldet, ja, det är faktiskt ditt?
Ja, herregud. Shit. Alltså, hela dagen var ju jättelång. Det var ju många matcher och det som fokus genom hela dagen. Och, när jag väl tog mig till finalen sen så på något sätt så tänkte jag så här, bara, jag kan ju faktiskt vinna där. Jag har mött jättebra spelare längs hela vägen och nu är det bara en match kvar, bäst av fem. Så då börjar vi kasta. Man kastar alltid om kungen och den som är närmast kungen med pinnen då får ju börja. Ja. Nu tror jag nog att jag kom närmast, jag kommer inte ihåg, men jag var nervös. Jag blev jättenervös i finalen. Jag har varit helt lugn hela dagen, men just i finalen blev jag nervös, men började kasta in och började träffa baslinjekasten som är de svåraste sådär. Så att, och då kände jag mig trygg och då hade jag ett lugn genom hela första setet där till slut och vann det, men sen andra set då började det gå, då blev det skakigt. Mina inkast, man slänger in kubbarna tillbaka sådär, och de var dåliga och de började sprida sig och jag lyckades och jag, min son där.
Ah, det är helt lugnt.
Då var jag lite nervös och han hade ett jätteläge sen att kvittera till 1-1 men missade och då tog jag chansen att avgöra andra sätt och då hade jag 2-0 och då trodde faktiskt han att matchen var klar. Han visste inte att det var bästa fem. Så han gick faktiskt fram och gratulerade mig, men då fick jag påminna honom att det är faktiskt minst ett sätt till.
Ah, du, det var sportmannamässigt av dig.
Ja, jag frågade honom så här, vi kan vara klara här om du vill, men då garvade han bara och sa nej, vi kör. Ja. Sån. och sen in i tredje set då började jag kände att jag hade det där, jag hade honom lite brygga mentalt och träffade mina 8 meter och sen stod jag där med 3 pinnar kvar till slut på kungkast och då var det klart.
Oh, du, nu ställer sig gåshuden upp.
Ja, jag får lite gåshud själv när jag tänker på det här.
Jag förstår det.
Jag vet inte om man kommer göra det här igen, men alltså, lyckas så här bra igen. Så att det gåshud hela vägen.
Ah, briljant ju. Och om man då, som lyssnare i det här fallet, känner att det börjar liksom rycka i kubbarmen och så vill man inleda sin resa mot den absoluta toppen i sporten. Vad skulle du skicka med för råd då? Vad är hemligheten egentligen om man vill göra samma resa?
Prata ihop det med lite kompisar som gärna vill spela kubb. För det viktigaste med kubben är gemenskapen. Att man har ett roligt kompisgäng som vill spela och kasta mycket. Och sen så åka på de här tävlingarna också. Kubb-VM är ju fantastiskt kul. Och den största tävlingen i världen. Och jättebra organiserat och allting. Sen har vi även en kubbturnering, 2 kubbturneringar i Stockholm också. Jag är med i en nystartad kubbförening i Stockholm. Cup Stockholm då. Så vi anordnar ju 2 turneringar i Stockholm. Så är man från Stockholm eller i närheten av Stockholm så är man, har man ju lätt att kunna vara med på de turneringarna. Sätt upp ett kompisgäng som vill kasta och sen så köpa ett bra kubbspel också. Och inte de här som man köper på bensinmackar och sånt.
Utan just det ska vara köpa ett riktigt kubbspel.
Ja, precis, då blir det lite roligare också.
Lite av en materialsport också, alltså kubb. Du, Martin Segerlund, nykrönt världsmästare i kubb.
Yes.
Stort, stort grattis till vinsten och ha en fantastiskt fin kväll nu.
Tack så hemskt mycket, tack så hemskt mycket.
Ha det bäst.
Det har du bra, samma. Hej.
Hej. Och nu har vi nästa vinnare på tråden. Välkommen, Stefan.
Ja, hej.
Hallå på dig. Du.
Hej.
När och var vann du?
2004 köpte jag 3 biljetter på pingpongracet som vi har i Falkenberg, eller hade i Falkenberg.
Okej, då bryter vi där redan, tänker jag. Pingpongracet i Falkenberg.
Ja, du som, vet, som Falkenberg är ju Varberg,
så, ja, precis. Alltså, som uppväxt i Varberg så vet jag ju att Falkenberg, det är det som är pingismäckat i Halland.
Jajamän.
Men ett pingpongrace har jag aldrig hört talas om.
Ja, men då släpper, om det var 3 eller 4 olika färger och bollar med olika nummer i ätran. Och så rinner de ända ner till innan Tullbron som vi har.
Ja.
Där de fångar upp de här bollarna. Och vi var där nere och jag hade precis fått semester och käkat gott, ätit gott och druckit gott och vi var där och tittade. Och då kom de här bollarna ner mot en reling så att säga. De, ja, sån här, som de fångar upp olja med.
Ja.
Och sen ska de in i en folla. Och då var ordförande i botennisföreningen. Han stod där ute i fiskarbyxor och grejer och tittade. Och så sa han, refererade han till tre bollar.
Låter lite som en högtidsstund för honom också.
Ja, precis. Och sist låg min boll.
Ja.
Och rätt som det så kom det lite gupp. Och då släppte min boll. Och den seglade förbi de andra två, för de var ju segare.
Ja.
Och då puttade de in min boll. Och det blev första vinst.
Och vinsten var din?
Ja, men jag visste ju inte vad jag hade vunnit.
Nej, precis. Vad hade du vunnit? Fick du någon gång reda på det?
Ja, för hade de en bil som vinst.
Ja.
Men du fick betala lite skatt, men nu hade jag ingen aning om. Så jag såg ett tält där det stod här, kan du hämta din vinst?
Ja.
Och då gick jag dit och sa att jag ska hämta min vinst. Nej, men det kan du inte hämta här, sa hon. Du har ju vunnit första vinst. Ja, men jag sa, det står ju här, jag kan ju hämta min vinst här. Nej. Så ropar hon på ordförande som jag kände då.
Och då kom han i vardagbyxorna fram där.
Ja, liten kommun, så att han kände ju mig.
Ja.
Så sa han, nej, du ska upp på stora scen. Jag har lite fest här på kvällen på Vitan. Med musik och grejer, du får hämta den där. Nej, jag kan inte hämta vinsten där. Jo. Så han övertalade mig att hämta vinsten där, för att ofta är det sommargäster som köper lotter och då åker de hem.
Men och nu var alla oerhört spända, nu, Stefan.
Ja.
Vad var det egentligen? Vad var det du hade vunnit?
50 000 i resecheckar jorden runt.
Ja, men du, ja, då ska man upp på en scen och hämta vinsten. Det håller jag med om.
Jag gjorde det. Men frugan fick bestämma vart vi skulle åka.
Ja, och var åkte ni?
Hon skulle fylla 50 året efter, ja. I februari. Så sa hon, jag vill åka till något varmt ställe.
Mm.
Och då valde vi Egypten.
Egypten blev det.
Hurghada. Där har vi varit 18 gånger sen.
Och det här var första, det var premiärgången.
Det var premiär, ja.
Tänk vad pingis kan göra, va?
Det är otroligt.
Vilken sport.
Ja, och vi åkte till Turkiet och Bulgarien också. Pengarna.
Så att... Pengarna räckte dit också?
Ja.
Ah, men du, vilken otrolig vinst. Och vilken lyckoträff och vilket referat av dig här. Man såg din boll flyga över de andras på ett fantastiskt livligt sätt.
Jajamän. Nej, det var spännande. Och just att man gick på semester också.
Ja, precis. För semestern stundade där, så att det passade ganska bra in i planerna.
Det funkade jättebra.
Ja, där ser man också vad som kan hända i Falkenberg. Det är inte alla som vet om det, men Falkenberg, det är platsen där det händer.
Det kan det hända mycket.
Stefan, tusen tack för att du både representerade Falkenberg så väl och för din historia.
Ja, tack själv.
Ha det fint nu.
Ha det bra, hej.
Hej, hej. Evelina, god kväll på dig.
God kväll.
Hallå. Du, på vilket sätt blev du en riktig, riktig vinnare?
Nej, men jag har vunnit en resa till New York.
Nej.
Två gånger?
På vilket sätt gör man det? Frågar åt en kompis.
Ja, precis. Nej, men jag jobbade i en butik i Uppsala och så var det en spelbutik och ett tv-spel.
Ja.
Och så skulle de lansera ett nytt spel och så var det en skylttävling från den här leverantören då av spel. Och jag och min kollega skyltade upp skyltfönstret, gjorde jättefint, det var i slutet på 90-talet. Och så la jag till och med ute på en hemsida, liksom gjorde lite fräckt sådär. Och så vann vi resan. Ja.
Fantastiskt.
Och så var nästa år igen så var det ett annat företag som skulle lansera ett nytt spel då och ville, liksom hade en skylttävling och jag och min kollega bara, ja men vi kör igen. Och så skyltade vi upp och så gjorde vi en hemsida och så vann vi igen. Ja.
Men du, så många nu som sysslar med skyltning som undrar, vad är knepet egentligen? Vad är dina största bästa tips?
Nej, men gå på känsla. Det första spelet var liksom ett kunskapsspel för barn. Så då var det liksom skolbänk och små nallar som satt och lärde sig. Och det var någon lärare där och liksom sådär. Bara gulligt, snuttigt och sött och prylar överallt. Och sen så nästa gång då skulle du lansera ett spel liksom som handlar om en stad. Och de skulle bygga upp en stad i det här tv-spelet. Så då var det ju tågrälsar och ja, lyftkranar, och vi rensade hemma hos våra mindre yngre syskon. Deras leksaker liksom blev skyltfönstret. Alltså, det var det vi hade, skyltfönstret. Ja. Mm.
Du, kände du att skyltningskarriären pikade här, eller har du några fler highlights från din tid som skyltare?
Nej, men det var nog där. Det var där
det hände. Precis.
Men visst, nu är jag lite sugen när jag pratar om det så här igen.
Jag förstår det. Är det så att i dina bekantskapskretsar att liksom legenden om Evelinas skyltningar lever kvar?
Det är nog med resorna. Skit i skyltning. De tycker så här,
ja, de struntar i dem, ja.
Ja, har du vunnit 2 resor till New York? Wow. Men skyltningen, det var sekundärt, tror jag.
Om du skulle slänga dig in i skyltningslandskapet igen, är det då framförallt för att skyltningen var så kul, eller för att det kanske finns andra resor som stundar?
Nej, det är skyltningen är rolig faktiskt. Ja. Jag jobbar i en annan butik nu, och nu känner jag att här ska skyltas. Jag har precis börjat där, så att nu ska det skyltas.
Vad skyltar du härnäst?
Nej, men det är rehabiliteringssaker.
Ah, ja. Det är det som ska hottas upp nu?
Ja, men precis. Det är kryckor och benskydd och skosulor mycket.
Och du, Evelina, du verkar som rätt kvinna för jobbet. Tusen tack för att du ringde in.
Tack så jättemycket. Tack, ha det fint.
Hej. Detsamma.
Hej.